som tema för mitt första föredrag så har jag skrivit Bibelns ord för kärlek. Bibelns ord för kärlek. Och de här finskspråkliga, de får en egen finsk översättning här, tror jag. Jag tror det ska räcka till alla. Bibelns ord för kärlek. Phileo, Eros och Agape har jag skrivit. Kanske lite missvisande. Phileo, det är ett verb som talar om det att älska som en vän. Agape, det är substantivet, att älska som Gud har älskat oss ungefär. Eros, det talar om erotisk kärlek. Jag måste börja med att komma med en liten korrigering till mitt ämne. För att det kan verka som att alla dessa här tre ord, phileo, agape och eros, finns i Bibeln. Det stämmer inte. Endast två av dessa ord finns i Bibeln. Det stämmer att alla dessa tre ord, de är grekiska ord som beskriver olika former för kärlek. Men endast orden phileo och agape finner vi i Nya testamentet. Det grekiska ordet eros, som syftar på den sexuella och romantiska kärleken, den finner vi inte i Bibeln. Ordet eros, det var redan på Jesu tid ett så belastat ord, negativt belastat ord, att Nya testamentets författare inte använde det en enda gång. Och när vi läser Paulus epistlar så kanske vi förstår varför man undvek ordet eros. Flera av de första kristna församlingarna, de brottades med sexuell omoral bland sina egna medlemmar. De speglade sina samhällen där människor levde liv som mycket väl kan jämföras med dagens liberala sexualliv utan gränser och där inget var förbjudet. Sexuallivet i samhället på Jesu tid och tiden före Jesus, det var minst lika ogudaktigt och avvikande som i vår egen tid. Om inte ännu mer avvikande på den tiden. I sekulära grekiska texter beskrivs den grymhet i sexuallivet som fanns på denna tid och tiden som var före Jesu tid. Om dagens människor längtar tillbaka till forna tider när de betraktar den sexuella omoralen i dagens samhälle, så ska de vara glada för att de inte levde på den tiden. För då var det illa. Allt var verkligen inte bättre förr. Det var det inte. Utan synd, dårskap och avvikelser från skaparordningen har funnits sedan de första människorna föll i synd. Det tog bara en generation innan människor började mörda varandra. Sedan har eländet fortsatt. Den grekiska guden för romantisk kärlek, han hade namnet Eros. Och det grekiska ordet, det kommer härifrån, eros. Problemet var att grekerna, de hade inte det här gudaktiga, gudfruktiga synet på eros, utan de hade det som hade drabbats av synden. De hade ett hednisk syn på denna form för kärlek som inte samsvarade med den romantiska kärlek som den beskrivs i Bibeln när den är fullkomlig. Eros finns därför inte som ett ord i Nya testamentet, även om det finns häntydningar till eros i Nya testamentet, så finns inte ordet där i sig själv. Nya testamentets författare, de undvek att tala om eros. Dessa författare av Nya testamentet, de talade visserligen om den bristande sexualmoralen och uppmanade och förmanade de kristna att leva gudfruktiga liv där de tog avstånd från sexuell omoral. Även om ordet eros inte förekommer i Nya testamentet, så används ordet av oss kristna för att beskriva den kärlek som Gud har skapat, som gör att en man och en kvinna dras mot varandra och lever i ett sexualliv i äktenskapet. Denna sexuella dragningskraften, den är inte synd i sig själv. Vi vet att allt det som Gud har skapat är gott. Och han har också skapat det goda sexuallivet mellan en man och en kvinna inom ramarna av äktenskapet. Ordet eros, det beskriver ett sådant samliv mycket väl. Även om eros alena inte är tillräckligt för ett välfungerande äktenskap som behagar Gud, då behöver man också dessa två andra ord, phileo och agape. Men det börjar ofta med eros. Vi ska alltså tillbaka till Gamla testamentet för att finna den kärlek som det grekiska ordet eros beskriver. Vi går därmed ännu några tusen år tillbaks i tid till den delen av skriften som är skriven på hebreiska. Vi går från ett grekiskt språk som jämfört med våra moderna europeiska språk är rikt på nyanser och mycket mer detaljrikt och beskrivande än våra språk. Men jämfört med hebreiskan så är grekiskan ett mycket enkelt språk. Hebreiskans poesi och ordspel har själv grekiskan svårt med att återge i detalj. I samband med Guds ord för kärlek så beskrivs denna skillnad mellan dessa två språk väl, då grekiskan i NT, i Nya testamentet, bara har två olika ord för kärlek, medan hebreiskan i Gamla testamentet har 12 ord för kärlek. Hebreiskan är alltså ett mycket mer rikt språk, rikare på nyanser, mycket mer färgrikt språk. Vi kan säga att det är därför inte av slump som Gud har valt att låta eros, den eros-kärleken, uppenbara sig på hebreiska. Det är hebreiskan som är bäst ägnat till att beskriva den. Gud, han lade fundamentet för sin skapelse och för samhället, då han i sin skapargärning gjorde mannen och kvinnan till sin avbild och välsignade dem och sade: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Och lite efter sa han: Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Vi kan gott säga att här skapade Gud erotiken. Den var en del av hans plan från början. Han ville att mannen och kvinnan skulle ha det gott tillsammans. Han ville att de skulle dras mot varandra och ha ett sexualliv. Han ville att de skulle föröka sig och uppfylla jorden. Vi ser tydligt från Guds egna ord att han skapade erotiken för äktenskapet. Han gav erotiken till mannen och kvinnan som en gåva i deras samliv i äktenskapet. I äktenskapet mellan en man och en kvinna välsignar Gud dem i deras sexualliv. Erotiken, den hör hemma i äktenskapet mellan en man och hans hustru. Och bara där hör det hemma. Ingen annanstans, inte i någon annan mänsklig konstruktion. Ganska snart efter den här fullkomliga skapelseberättelsen i första Moseboken, ganska snart efter att vi får den här beskrivelse av fullkomlighet, så faller människan i synd i Edens lustgård. Fullkomligheten förstörs och med det också erotiken i äktenskapet. Adam och Eva, de upptäcker att de är nakna och de täcker sig till med blad innan Gud ger dem kläder av skinn, då han slänger dem ut ur Edens lustgård. Sedan följer beskrivelser i hela Gamla testamentet genom flera tusen ord om hur synden har förstört erotiken och hur den naturliga sexualiteten har blivit onaturlig. Vi finner beskrivningar om homosexualitet, om våldtäkt, om polygami, att de har flera hustrur, och om frosseriet till de stora kungarna, där de uppbevarade sina många konkubiner, sina bihustrur och så vidare i harem för sitt eget nöjes skull. Gamla testamentet, den är full av berättelser av sexuell omoral. Den naturliga tillträckningskraften mellan mannen och kvinnan hade genom syndafallet blivit till begär och något människan inte klarade av att kontrollera. Erotiken gick från att vara någonting enbart gott till att bli något mycket syndigt. Även de stora patriarkerna levde i sexuell omoral med sina många hustrur. Vad en människa måtte säga eller tro, Gud, han hade ingen glädje i Abraham, Isak och Jakobs liv med många hustrur. Att han ändå välsignade dem rikt var på trots av dessa deras stora synder, inte som en belöning för deras synder. Den största och mest välkända syndaren när det gäller att ta till sig flera hustrur var ändå en annan man, nämligen Salomo. Det står i första kungaboken kapitel 11 att han hade 700 hustrur och 300 bihustrur. Inte nog med det. Han tog sig hustrur av många olika folkslag och olika religioner. De ledde honom senare bort ifrån Guds väg, då han började dyrka deras främmande gudar. På trots av denna hans stora karaktärbrist hos Salomo väljer Gud att använda honom för att ge oss en beskrivelse av erotiken mellan mannen och kvinnan. Det gör han i en bok som teologer och forskare har försökt att tolka, och de har övertolkat och feltolkat i flera tusen år. Det beskrivs som den svåraste boken, åtminstone i Gamla testamentet. Men vi behöver inte vara oroliga för denna lilla bok som Salomo har skrivit. Gud, han står bakom varje ord och han har bevarat boken för att ge oss ett inblick i den fullkomligt vackra kärleken mellan mannen och kvinnan. Vi ska bege oss till Höga visan. Denna bok som räknas bland de poetiska böckerna i Gamla testamentet. Och i den här boken så kommer verkligen hebreiskan till sin rätt. Utmaningen i vår tid att det är väldigt svårt att återge och översätta exakt vad som sägs i Höga visan. En direkt motsvarighet till ordet eros finner vi inte i Höga visan. Däremot beskrivs den sexuella kärleken med flera olika kärleksord på hebreiska som grekiskans eros försöker att återge. Samtidigt så ska vi inte begränsa Höga visan till erotik, utan här finns både beskrivelse av phileo, den vänskapliga kärleken, och agape, den uppoffrande, gränslösa kärleken. Höga visan inleder kärleksberättelsen med orden i första kapitlet. Må han kyssa mig med kyssar av sin mun, Ty din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor. En utgjuten salva är ditt namn. Därför har de unga kvinnorna dig kär. Tag mig med dig, låt oss skynda. Konungen har fört mig in i sin kammare. Och lite senare står det. Vad du är skön, min älskade. Vad du är skön. Dina ögon är som duvor. Här har vi en beskrivelse av någon som är kär. Och vem kan väl säga att kärlek inte handlar om känslor? Jo, här finns mycket känslor i Höga visan. Känslor, det är en stor del av kärleken mellan man och kvinna. Och i början av deras relation så är det kanske allra mest känslor. Men denna kärleksberättelse i Höga visan, den visar oss mycket tidigt att redan tidigt så finns det något mer än känslor. I vers 6 står det: med rätta har man dig kär. Det är alltså ingen dimma som har gjort att bruden väljer sin brudgum. Åtminstone måste den här dimman, det här otydliga, oklara, ha släppt. Och hon väljer sin man med klaröppna ögon. Hon vet vad hon gör. Hon har tänkt sig om. Och det är uppenbart också för andra att brudgummen är ett bra val. Det är inte känslorna som styr valet. Även om de är fulla av känslor för varandra, så finns det någonting mer där. Eros, det handlar enbart om känslor. Det handlar om attraktion. Men eros, det kan aldrig vara alena. Det kan aldrig bara finnas eros där. Och ingen relation kan endast sluta med eros. Den vill aldrig hålla. En kvinna kan inte välja sin livskamrat baserat på eros alena. För mannen och kvinnan så är det avgörande att de rör sig vidare från eros, vidare från de här ytliga känslorna till fileo och agape. För bara sådan kärlek av vänskap och gränslös uppoffrande som väljer att se bakom fasaden och väljer att se bakom känslorna, aktivt och medvetet välja att älska, sådan kärlek vill vara i längden. Höga visan, den är en kärleksberättelse mellan man och kvinna. Gud, han låter oss få smaka på riktig känslokärlek i den här lilla boken. Läs gärna hela boken. Och kom ihåg att Gud, han har skapat mannen och kvinnan med starka känslor för varandra. Även om vi inte längre lever i den fullkomlighet som Gud skapade oss till, så finns det små glimt av den. Särskilt i de nära relationer, i äktenskapet och i familjen. Den här känslobaserade eros-kärleken kan ändå bara ge oss så mycket. Det finns en gräns för hur mycket gott den ger oss. Det är svårt att hålla känslorna, sådana eros-känslor, levande hela tiden. De växlar och de kan även försvinna. Det vore därför sorgligt om vi baserade vår kärlek till varandra, både i äktenskapet, i familjen och bland vänner, på känslor alena. Många är de kvinnor och män som valt sin livskamrat på känslogrunder alena. En tragedi är det då när känslorna börjar svänga, vilket de brukar göra, och försvinna. För då kollapsar också den relationen. Det är ett resultat av syndafallet. Att det som Eros beskriver av kärlek har fått så stor vikt i vår del av världen och i vårt samhälle idag. När moderna sekulära människor talar om kärlek, så är det oftast eros eller eros liknande kärlek de menar, oberoende vilken situation de befinner sig i. Synden, den har gjort kärleken till något ytligt, kortsiktigt och egoistiskt. Det var inte så Gud menade från början. Samtidigt gör synden att människor, de förlorar förmågan att se klart och ta goda val och kloka beslut. Man stannar vid känslorna och så sätter man punkt. När erotik och ytliga känslor är det som kännetecknar kärleken i vår tid, då är det ett tecken på den synd som har gjort människans ögon och tankar suddiga, så att de inte kan se klart längre, och sänt dem in i en värld där det inte finns någon klarhet längre. Botemedlet på den här slagsidan, det är de kärleksbegrepp som Nya testamentets författare faktiskt använde. Vi rör oss vidare till fileo och agape. Vi får därmed en progression från den ytliga kärleken, den här spontana, första, våldsamma kärleken, till den kärlek som fordrar tanke och vilja hos människan. Och vi börjar med fileo, som också ibland refereras till som filia. Filia är substantivet, fileo är verbet av samma sak. Och filos, det är en vän. I Johannes evangeliet förekommer ordet fileo 10 gånger. Bland annat finner vi det i kapitel 11, när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Systrarna Marta och Maria skickar bud på Jesus redan innan Lazarus avlider och ber honom komma och bota deras bror. De sade till Jesus: Herre, den som du har kär ligger sjuk. Den som du har kär ligger sjuk, säger de om Lazarus. Lazarus, han var Jesu gode vän. Jesus hade Lazarus kär som en god vän. Som en när vän hade han honom kär. Han älskade honom med fileo-kärlek. Sådan kärlek som finns i nära vänskap. Denna kärlek har man inte för sina fiender. Man har den inte för dem att inte tycka om. Denna kärlek, den handlar om att godkänna och erkänna den andra. Och man gör det för att man vill det. Man tycker om en annan människa. Det här handlar alltså också en del om känslor, fileo. Den här kärleken kommer bland annat till uttryck i Nya testamentet när de kristna möter varandra med en kyss. Det är broderskärleken, det är fileo. Denna kärlek baserar sig alltså också på känslor. Men till skillnad från eros, som handlar om sexuell och romantisk kärlek, så handlar fileo om att dela kärlek som i en vänskap. Fileo beskriver både kärleken mellan kristna bröder i Nya testamentet, men också mellan Gud och de troende. Gud, han älskade inte världen med fileokärlek. Men han älskar de troende. De som omvänt sig från sina synder och tror på honom som sin herre med fileokärlek. I Johannes kapitel 16, vers 27 säger Jesus: Ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Här älskar fadern lärjungarna med fileokärlek, eftersom de tror på honom. Fileokärlek, det visar man bara mot sina vänner. och vi är Jesu vänner och Guds vänner därför att vi tror på honom. I Romarbrevet kapitel 12, vers 10 beskrivs broders kärleken för oss där det står: var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. I denna korta vers förekommer former av fileo två gånger. Först i orden innerligt tillgivna. Här står det grekiska ordet philostorgoi, som kommer av de två kärleksorden philos och storge. Det finns alltså ett fjärde grekiskt ord för kärlek. Storge, det är det här fjärde ordet för kärlek på grekiskan. Och det förekommer heller inte i Nya testamentet annat än denna enda gång, då i samband kombination med philos. Storge, det beskriver en särskild form av kärlek. Det beskriver den kärlek föräldrar har till sina barn och den kärlek man har till nära släktingar. En familjär kärlek. Förekommer alltså heller inte i Nya testamentet annat än här. Här kombineras den här familjära kärleken med kärleken man har till goda vänner i ordet philos storgoi. Paulus, han uppmanar de kristna att visa sådan kärlek mot varandra. En innerlig kärlek vill han att vi ska visa. I detta vers, Romarbrevet 12:10, har vi också ordet Philadelphia. Det har ni kanske hört någon gång. I Norge åtminstone så är det många bönehus som har namnet Philadelphia. Och det finns en stor stad i USA som heter Philadelphia. Philadelphia, det brukar vi översätta med broderlig kärlek. Och som om det inte räckte med dessa ord, i versen före, i vers 9, så uppmanas vi till agape, kärlek, när det står älska varandra uppriktigt. Paulus, han vill verkligen alltså att vi ska ha kärlek för varandra på alla sätt och vis. På alla möjliga sätt. Fileo, det är en känslobaserad kärlek som handlar om att man får innerlig omsorg om sin nästa. Det är en sådan kärlek som kommer från hjärtat. Och en sådan kärlek som vi kan få för en del människor. Men vi brukar inte få en sån kärlek för alla människor. Den här kärleken kräver inte Gud av oss i sitt ord. Han säger inte älska alla med fileokärlek, eftersom det är omöjligt att göra det. Det är inte möjligt för oss att tycka om alla och komma överens med alla. Olika situationer i livet kan bringa fram denna kärlek hos människor. Och vi ser den ibland när människor hjälper andra som är i stor nöd. De ger kanske mat eller pengar eller tak över huvudet till människor som behöver det helt akut. Då kommer den här fileokärleken fram från hjärtat, från människor. Ibland grips vi av omedelbar kärlek för vår nästa. Då är det känslor som reagerar. Det kommer från hjärtat. Apostlagärningarna beskriver för oss i början av kapitel 28 en situation där människor visar spontan fileokärlek mot andra människor. Paulus, han är som fånge på väg över Medelhavet i båt, på väg till Rom. Där möter de stark storm och kämpar många dagar i den här stormen innan båten strandar på ön Melite utanför dagens Grekland i Adriatiska havet mellan Grekland och Italien. Här räddas alla de 276 passagerarna i land. Det var alltså väldigt många människor med på den här båten. I kapitel 28, vers 2 skriver Lukas, som var med Paulus på resan, att, han skriver, de infödde visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det började regna och var kallt. Här förekommer phileo i ordet philanthropian, som vi känner igen i ordet filantrop. En filantrop, det är en som har genuint, hjärtligt intresse av andra människor och på ett eller annat sätt jobbar för andra människor med välgörenhet eller annat utan tanke på egen vinst. Och det kommer från hjärta, från deras egna känslor, utan baktankar. Det speglar det här filantrop-ordet. Människorna som tog hand om Paulus och Lukas och de över 270 andra människorna, de kan mycket väl beskrivas som den tids filantroper i sin egentliga mening. De fick omedelbar phileo kärlek mot denna stora skara människor som var i stor nöd, som just hade riskerat livet i stormen. Vi kan förstå det här. Sådan kärlek kan vi förstå. Det väcker i vanliga fall starka, omedelbara känslor hos människor när de möter andra i så stor nöd som det handlade om här. Denna spontanitet av godhet, den kan ge en vink om den fullkomliga kärlek som Gud lade ner i människan vid skapelsen, men som skadades vid syndafallet. Synden, den gör att vi är selektiva med vem vi hjälper. Synden, den förstör även det här phileo-begreppet. Paulus och Lukas, de måste ha väckt stor sympati hos öns invånare. Öns invånare, de bodde vid havet och de visste vilka påfrestningar de hade utsatt sig för på havet. De förstod deras situation. Det var helt naturligt för dem att hjälpa de skeppsbrudna. De kunde identifiera med Paulus och Lukas och de andra. Också idag väcker naturkatastrofer och skeppsbrott på havet stor sympati och medkänsla från de stora folkskarorna. Även i vår tid så räddas massor av människor från havsnöd i Medelhavet. Det var inte bara på Paulus tid båtarna gick på land eller sjönk. Det händer också idag. Men i vår tid så är de inte på väg till Italien, till Rom, i fängelse. Utan idag så flyr människor i stora skaror från den afrikanska fattigdomen med ögonen fäst på rikedomen i Europa. Och när deras båtar sjunker undervägs så räddas många av dem av stora fartyg ute på havet. Och även om det finns en lag som säger att man måste rädda dem som är i havsnöd, så är det också naturligt för sjömän att göra det. Det sitter i deras känslor, i deras hjärta. De vet och de gör det spontant. De räddar dem som håller på att sjunka. De förstår desperationen. De känner phileo-kärlek för andra som färdas på havet. När de afrikanska flyktingarna i vår tid kommer i land på grekiska och italienska öar, så omhändertas de också så gott det går, på samma sätt som Paulus och Lukas blev omhändertagna för 2000 år sedan. Men efteråt, efter den här första insatsen, så visar moderna människan sitt sanna ansikte. När de här känslorna tar slut, de här första känslorna dalar ner så här, då stannar det upp, den här hjälpen. Flyktingarna, de får inte komma vidare. De slipper inte vidare. utan de fastnar i överfyllda flyktingläger längs Medelhavet. Idag är hela Medelhavet fyllt av tiotusentals afrikanska flyktingar som har fått komma i land. De har fått mat och bröd och värme i kroppen, men det är det hela. Vidare kommer de inte. När dessa människor färdas på havet så visas de fileokärlek. Medan när de kommer på land visar moderna människan hur synden gör att deras kärlek är selektiv och mycket begränsande. Vi räddar deras liv men ger dem inte det de riskerade sina liv för. Ett liv i frihet här i Europa. Vi älskar, men bara till en viss gräns. Sådan är synden. Här visar också fileokärleken sin begränsning i vår syndiga värld. Det vill säga, det är inget fel med fileokärlek i sig själv när den är fullkomlig. Den här vänskapliga kärleken, fileo, den är fantastiskt fin i hur den kommer till uttryck i vänskapsrelationer. Men eftersom den är förstört av synden så visar den sin begränsning. Synden gör att vi är mycket selektiva i hur, när och mot vem vi visar och utövar kärlek. Om Gud hade handlat på samma sätt mot oss som vi gör mot andra, då hade vi haft ett stort problem. Vi vore totalt övergivna den här syndiga världen. Vi vore beroende av att människor fann oss attraktiva eller att vi väckte andra känslor hos människor. Men Gud vare tack, han handlar inte med oss som vi förtjänar. Han har visat oss sådan kärlek som vi inte förtjänar. Han har visat oss kärlek som inte tar utgångspunkt i något hos oss eller några behagliga egenskaper i oss. Han har visat oss kärlek som inte utgår från hans egna känslor men utifrån hans vilja. Gud, han har visat oss kärlek genom att handla till fördel för oss på trots av att vi var hans fiender och motståndare. Gud, han har visat oss agape, kärlek, genom sin son Jesus Kristus. Till skillnad från eros och fileo så är agape, kärlek, inte en känslomässig kärlek. Den baserar sig inte alls på känslor. Jesus, han kände inte för att dö för våra synder. Det fanns ingen känsla hos Jesus som sa, ja, nu går jag och dör för världens synder. Det var inte så. Han sprang inte jublande i döden för oss med ett glatt leende på munnen. Det var inte så Jesus gjorde. Nej, Jesus, han led för våra synders skull, står det. Han led. Det var en tung börda för Jesus. Det var tungt för honom att bära. Han pinades och han bar tungt våra synder mot Golgata. Lukas, han skriver om Jesus i Getsemane att han bad. Fader, om du vill så tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen, står det, och gav honom kraft. Men han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Jesus präglas av starka känslor i den här ögonblicken. Fader, ta den här kalken ifrån mig. Var så snäll. Men ske din vilja. Här har vi agape-kärlek. Och agape-kärleken, den handlar enbart om vilja. Om att vilja och om att genomföra. Det handlar om att göra det som är rätt. Göra det som är nödvändigt. Och framförallt göra det som är Guds vilja. Oberoende av vad känslorna säger. Och ofta på trots av vad ens egna känslor säger. Sådan är agape, kärleken. Den högsta form för kärlek. Jesu känslor i denna situation beskrivs bäst med orden att han kom i svår ångest och att hans svett blev som blodsdroppar. Det säger oss att det här var ingen enkel situation. Jesus, han visste vad som var hans uppdrag på jorden. Han visste varför fadern hade skickat honom hit. Det visste han. Han var skickad hit för att han skulle gå i döden och frälsa hela världen från synden. Med sin egen kropp och med sitt eget blod skulle han betala. Hans känslor sa: Fader, tag denna kalk ifrån mig. Men han ville göra sin faders vilja, så han bad också: Men ske inte min vilja utan din vilja. Och sedan så gick han frivilligt i döden för oss. Han visste att det var det han skulle göra. Och också därför gjorde han det. Därför att det var vad han skulle göra. Det gjorde han. Jesus, han hade en kamp inom sig i Getsemane. Inte på grund av att han var syndig, för det var han inte. Men han kämpade med ångest och känslor därför att han var en människa. Precis som han gråt då han var ledsen, vilade då han blev trött och åt då han blev hungrig, så hade också Jesus känslor. Han var mänsklig. Men eftersom han var Gud så lät han inte sina känslor styra honom. Utan han visade fullkomlig agape-kärlek mot oss genom att han offrade sig själv för oss. Jesus, han sökte och han söker människans bästa, oberoende av sina egna känslor. Den fullkomligt uppoffrande kärleken, den finner vi bara hos Gud. Det är den som bland annat beskrivs i Jesaja 53, där det står om vår frälsare. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Här har vi agape, kärlek i praktiken. Efter att människan hade trotsat Gud i Edens lustgård, så blev vi hans fiender. Efter det så hade han inte längre fileokärlek för oss. Gud älskade oss inte längre som sina goda vänner. Varför skulle han det? Vi hade ju sårat honom djupt genom att synda mot honom. Vi var därför helt beroende av att Gud visade oss en annan sorts kärlek än fileo. En kärlek som inte kan förtjänas och som inte har sin motivation i hur vi uppför oss. Gud visade oss agape-kärlek genom att sända sin son för att rädda världen från evigt fördärv. Han gjorde det medvetet. Han hade en plan och ett mål med att sända frälsarkungen till oss. Han gjorde det ut av sin egen godhet. Inte för att vi väckte så starka känslor hos honom, men för att han ville det. Det finns en viktig skillnad mellan vilja och känslor. Och en kärlek som ska vara länge, den kräver vilja till skillnad från känslor. Den kräver att man är villig att offra och att lida. Inte för att det känns bra eller för att det ger goda känslor, men för att man har bestämt sig för det. Och förhoppningsvis för att det är det rätta att göra. Gud, han visste vad som var det rätta att göra. Eftersom han inte ville att vi skulle gå förlorade, sände han Jesus till oss. Han ville det och han genomförde det. Detsamma som Jesus gjorde då han gick från Getsemane, fast beslutat på att göra sin faders vilja, även om han svettade blodsdroppar. Denna kärlek av vilja, den behöver vi också i våra liv. En fast beslutenhet och bestämdhet att hålla löften och genomföra det som är rätt, oberoende av våra svängande känslor eller växlande tankar. Särskilt viktigt är det här i äktenskapet mellan mannen och kvinnan. Där ska vi hålla våra löften, oberoende vad som händer i livet och oberoende hur våra känslor är. Denna kärlek, agape, den visar sig tydligt i handling. Vi ska handla till det bästa för vår make eller maka, oberoende vad våra känslor säger. Och vi ska hålla ut och förbli trogna i äktenskapet. Här är Jesus själv vår förebild. Som han har offrat sig själv för oss, ska vi offra oss för den andra i äktenskapet med agape kärlek. Också andra mänskliga relationer kräver den här agape kärleken av oss. Jesus säger hos evangelisten Lukas att vi ska älska våra fiender. Och då är det agape han talar om. Älska våra fiender. Det var ju det Gud gjorde mot oss. Han älskade oss då vi fortfarande var hans fiender. Då är det minsta vi kan göra att vi älskar våra fiender. Vi som själv har fått en sådan stor kärlek visat oss från Gud. Paulus, han skriver i Romarbrevet: om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är agape kärlek. Vi kan alltså välja att söka det bästa för andra, oberoende hur vi känner för andra människor. Ja, Paulus, han uppmanar oss att handla till det bästa för våra fiender. Och det betyder mest sannolikt att vi måste göra precis motsatsen, precis tvärtom vad våra känslor säger till oss. Sådan är agape-kärleken. Den går ofta mot våra känslor. Att denna kärlek ger sig uttryck i handling ser vi i 1 Johannesbrev 3:18, där det står: kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Vi ska älska i handling. Vi ska inte bara säga att vi älskar, utan också göra kärlekshandlingar mot vår nästa. Både de som förtjänar och de som inte förtjänar det. Vi ska visa kärlek både mot vänner och mot fiender. Och den kärleken ger sig uttryck i handling. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Och när vi älskar våra fiender och gör gott mot dem som gör ont mot oss, så är det möjligt. Då är det en möjlighet att vi till slut vinner dem som våra vänner. Så som Gud vann oss tillbaka som sina vänner. Så genom att visa agape-kärlek mot människor, så kan vi komma dit att vi visar uppriktig från hjärtat fileo-kärlek mot dessa människor senare. Att visa agape-kärlek kan leda till att vi kanske blir slutligen goda vänner med våra fiender, precis som Gud blev med oss. Han blev igen vår gode vän. Det vill säga, vi blev hans vänner igen. Jesus säger hos Johannes: ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Gud, han älskar oss därför att vi tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Vi började med att lämna den fullkomliga kärleken i Edens lustgård och blev Guds fiender. Då visade han oss agape-kärlek och sände sin son för att dö för oss. Så kom vi till tro på vår uppståndne frälsare genom den helige ande, och vi blev Guds barn genom dopet. Nu älskar Gud oss både med agape och med fileo. Han älskar oss både för att han vill det, men också för att det känns bra för honom att älska oss. Vi behagar honom i vår nya människa. Vi är hans vänner. Vi är hans kära barn. Och han är vår fader. Och det bästa beviset på hans kärlek till oss, det är att, som det står i Johannes 3:16, Gud, han älskade världen så att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här har vi kärleken i en vers i Bibeln. Kärleken sammanfattat. Den fullkomliga kärleken från Gud jämte mot oss. Må Gud bevara oss i den här troen som vi har fått av honom. Må han bevara oss i den så länge vi får leva här på jorden. Och må han fortsätta att ge oss av sin kärlek så länge vi lever. I Jesu namn. Amen.